Smina, hör dig på Topaltalk.
Ja, det är någon som har svarat att han har sin.
De har inte din röst, men du hade stängt av den på. Mycket.
Men den är på nu.
Va?
Ja, خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Och vi ska prata om att Allah och dess egenskaper kan man dela upp i två stycken huvudkategorier. Dels de egenskaperna som går tillbaka till Allah Azzawajals essens. Och dels de som går tillbaka till Allah Azzawajals handlingar. Vi kommer förklara det. Det är egenskaper som Allah Azzawajals, som tillskrivs Allah Azzawajals existens och essens, är det som han alltid har beskrivits med. Och kommer alltid att vara beskrivet med. Som att Allah Azzawajal är beskriven med att han har liv till exempel. Och att han har ära och storhet och stolthet och så vidare. De här egenskaperna har Allah Azzawajal alltid haft och han kommer alltid att ha. Till skillnad från det som kallas för handlingarnas egenskaper, sifat al-fi'liya. Den första kallas för sifat al-dhatiya, den andra kallas för sifat al-fi'liya. Sifat al-fi'liya är till exempel att Allah Azzawajal skapar. Det är att Allah Azzawajal skapar nya saker efter att det inte fanns förut. Så det är någonting nytt som sker. Eller att Allah Azzawajal försörjer. Alla, människorna blir försörjda varje dag med saker från Allah Azzawajal. Så det är någonting som sker kopplat till Allah Azzawajals vilja. Om Allah Azzawajal vill försörja den här människan med goda saker, så försörjer han honom. Om Allah Azzawajal inte vill försörja, så försörjer han inte. Till skillnad från det som har med till exempel Allah Azzawajals liv och andra saker som går tillbaka till Allah Azzawajals essens. Det är skillnaden, anledningen jag för de lärde har delat upp i de här två olika kategorierna. För man tittar till exempel, det här är kanske inte någonting som nämns i Koranen, att det finns två stycken kategorier som delas upp så här. Det är att vissa utav de vilseledda sekterna, de bekräftar endast de egenskaperna som går tillbaka till Allah Azzawajals essens. Till exempel att han har kunskap och att han ser och att han hör och så vidare. Medan de förnekar saker och ting som är kopplat till Allah Azzawajals vilja. Till exempel att han är barmhärtig mot människorna och andra saker som har med Allah Azzawajals vilja att göra. Och det här, det är de som vi pratade om igår, Ash'ariterna. Ash'ariterna, de som styr i Azhar universitetet som vi pratade om, som författaren levde med, som var påverkad av filosofi. Anledningen att de säger de här sakerna, de använder sig av filosofi. De använder sig inte av bevis från Koranen och Sunna när de gör det, utan de använder sig av filosofi. Och de säger att det här betyder att det ska vara någonting nytt som sker. Och Allah Azzawajal är oändlig. Och hur ska det kunna hända någonting nytt när Allah Azzawajal är oändlig? Och de sitter och filosoferar och sådana saker. Så istället för att gå tillbaka till bevisen som finns i Koranen och Sunna, så använder de sig av sina intellekt. De säger nej, vårt intellekt säger att vi ska bekräfta de här attributen. Och förneka de här. Och de går inte tillbaka, som Ahli Sunna alltid gör, till Koranen och Sunnan i vilka namn och attribut man bekräftar och vilka som man inte bekräftar. Och det här är det som är väldigt viktigt, att man alltid går tillbaka till bevisen i Koranen och Sunnan. Det är det som skiljer Ahli Sunna från alla andra. Att man alltid går tillbaka till de bevisen vi har, Koranen och Sunnan. Taib. Det finns som sagt massa olika grupperingar och grupper från den tidiga tiden hos muslimerna, som ni säkert har lyssnat på lektionerna som broder Josef har haft, som pratade om Jahmiya och varför de här olika grupperna uppstod och varför de började förneka Allah Azzawajals namn och attribut. Vi från Ahli Sunna, man kan använda sig av väldigt många bevis som tyder på att man ska bekräfta de här attributen om man inte ska förneka dem. Men man kan gå tillbaka till två stycken huvudbevis som författaren säger. Det första är att Koranen och Sunnan, profeten Sahasalem fick uppenbarelser under 23 års tid av Koranen. Och profeten Sahasalem kallade människorna till islam under 23 års tid. Under hela den här tiden så har det kommit Koranen och Sunnan. Det finns väldigt många bevis som tyder på olika namn och egenskaper som bekräftas till Allah Azzawajal. Att Allah Azzawajal är den allvetande, att Allah Azzawajal är den allseende, att Allah Azzawajal är den som hör allting och så vidare och så vidare. Flera olika attribut som har tillskrivits Allah Azzawajal. Och det har aldrig någonsin kommit i Koranen. en vers som säger de här, alla de här egenskaperna som tillskrivs Allah Azza wa Jalla i Koranen och Sunnan ska ni inte tro på. Eller ni ska inte tro att dess uppenbara mening är sant. Eller ni borde förvrida dem eller förvränga dem. Det har aldrig kommit en enda vers i Koranen. Och det har aldrig kommit en enda gång att profeten sallallahu alaihi wa sallam någonsin har sagt det här, akta er för att tro att när Allah beskriver sig själv med att han är barmhärtig, akta er för att tro att han är barmhärtig, istället så betyder det si och så. Profeten sallallahu har aldrig någonsin sagt det här. Och ingen person kan någonsin komma med en hadith som är autentisk som säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt det här. Trots att profeten sallallahu alaihi wa sallam lärde ut människorna allting. Så som Abu Dharr till exempel sa, Abu Dharr den stora sahabin, han sa att profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han lämnade oss, så fanns det inte ens en fågel som flög i himlen och flaxade med sina vingar, förutom att profeten sallallahu alaihi wa sallam berättade någonting om det. Och det kom en jude till, Salman al-Farisi, som ni säkert känner till, och sa, eran profet lär er allting, till och med hur man ska gå på toaletten. Så sa han, ja. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam lärde oss att vi inte ska vända oss mot Qibla och vilket sätt man ska göra istinja och man ska torka sig efter att man varit på toaletten. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam lärde ut människorna allting som man behöver. Och det viktigaste av allting som profeten sallallahu alaihi wa sallam kom med, som vi pratade om förra lektionen, är trosläran. Så hur ska man då kunna säga att profeten sallallahu alaihi wa sallam under 23 år av sitt kall inte en enda gång någonsin har sagt, förklarat för människorna, nej, de här attributen ska ni inte tro på, utan ni ska bara tro på si eller så. Eller ni ska gå tillbaka till era egna intellekt och ni ska inte gå tillbaka till det som finns i Koranen och Sunnan. Så om man säger på det här sättet, att man istället, så som de här andra grupperna säger, som Ashaira till exempel, att man ska gå tillbaka gällande namnen och egenskaperna till sina egna intellekt. Om man säger det här, så är det ungefär som det är bättre att profeten sallallahu alaihi inte skulle prata eller inte överhuvudtaget skulle nämnas de här verserna eller de här haditherna om namn och egenskaper och troslära. För man ska ändå bara gå tillbaka till steget intellekt. Utan det här kan istället för vilseleda människor att det nämns massa egenskaper som man egentligen inte ska tro på. Så det här tyder på, det här är ett av de klara och tydliga bevisen som tyder på att man inte kan gå tillbaka till sina egna intellekt gällande vad som ska bekräftas och vad som inte ska bekräftas gällande Allahs namn och egenskaper eller någonting som har med våran aqida att göra. En annan sak, andra grejen som man kan använda som bevis, är att Salaf och Saleh, de första generationerna, Sahabas, deras studenter och studenterna som kom efter dem, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, alla Sahabas. Det har aldrig kommit någonsin att någon av dem har sagt, nej, den här versen som säger någonting om era namn och egenskaper, det där ska ni inte tro på. Utan ni ska istället tro att det betyder si och så. Inte en enda gång. Och Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali, de bästa av alla människorna, de sa aldrig någonting om det här. Och deras studenter, Mujahid, Ikrima, Said ibn Jubayr, Said ibn de andra tabi'in som har kommit, som var studenter till de här sahabas, de sa aldrig heller någonting om som de här grupperna som har kommit efter sig. Och inte deras studenter heller. Och inte Imam Ahmed, och inte Imam Shafi, och inte Imam Malik, och inte Imam Abu Hanifa, de fyra rättsskolornas imamer. Och inte heller Bukhari och Muslim och de som har samlat ihop hadither. Ingen av dem har sagt de här sakerna. Och sen, de enda som kommer fram till de här sakerna som de säger, att de här egenskaperna ska förnekas, det är de som har studerat grekisk filosofi och persisk filosofi. Och de som har studerat hinduisk filosofi. Och det är de som de säger, för att de här akiden som de är baserat på, det ska kallas för ilm al-kalam, som de här grupperna har baserat sina akida på, det här är saker som de har tagit från grekisk filosofi, Aristoteles, Sokrates och Platon och så vidare. De har tagit sina akida baserat på saker och ting som de har fått från grekisk filosofi när de här böckerna översattes till det arabiska språket. Så hur ska man kunna säga att om man vill få den rätta trosläran, så ska man inte gå efter det som finns i Koranen och Sunnan och det som Salaf, som Abu Bakr och Umar och Uthman och Abu Hanifa och Imam Malik och Imam Shafi och Imam Ahmed och det de gick efter, utan man ska istället gå efter det som folk kom fram till flera hundra år efter deras död och det som har baserat på grekisk filosofi, persisk filosofi och indisk filosofi. Det här är självklart, alla människor som använder sina intellekt på ett sunt sätt förstår att det här är omöjligt. Och en annan sak som är viktigt att tänka på, att de här böckerna som översattes, som de har tagit sin akida ifrån, de här grekisk filosofi och romersk filosofi och så vidare. Det finns en ganska intressant historia om när de översattes till det arabiska språket. Bara vad som hände. Det var så att khalifan, han som var ledare för den muslimska världen, han var intresserad av att få böcker översatta till det arabiska språket som handlade om olika ämnen. För det tidigare samfund som har funnits, det romerska riket, det persiska riket och så vidare, så hade de olika böcker som handlade om olika ämnen som var intressanta att läsa utan tvekan. Och bland de här böckerna fanns filosofiböcker som handlade om skaparen och liknande saker som har med en persons akida att göra. Så han skickade iväg en av sina sändebud till det romerska riket. Och sa till dem att vi vill ha era böcker som handlar om olika, om filosofi och så vidare. Så de blev självklart upprörda och sa, hur kan ni ta, det här är, våra, det är skatten av vår stat. Och det här är liksom gamla böcker som Aristoteles och Platon och så vidare skrivit. Ni får inte de här böckerna. Men sen var det en präst som fanns på plats, så som det nämns, som de lärde har nämnt. Som, han var tyst, han sa inte emot någonting. Så de frågar honom efter, varför är du tyst? Varför säger du ingenting om att de ska försöka ta våra stora böcker om filosofi och så vidare? Så sa han, ge dem böckerna. Så han, varför då? Han sa, för att de här böckerna aldrig kommit in till ett folks akida förutom att ha förstört det. Okej, på samma sätt som vi ser kristnas akida. Anledningen till varför de säger att Jesus är Guds son och varför det är treenigheten och alla de här sakerna. Det här är baserat på filosofiska argument som de har tagit från tidigare samfund. Som de har tagit från grekisk filosofi, romersk filosofi och så vidare. Så på samma sätt som den kristna religionen blev förstörd av det här. Så var det någonting som de ville även att den islamiska akiden skulle bli förstörd. Utav att muslimerna skulle studera de här filosofiska böckerna och föra in det i sin akide. Men alhamdulillah, Allah azza wa jalla har lovat att han ska bevara den här religionen och bevara muslimernas akide. Och därigenom så har Ahl Sunna ställt sig emot att man ska blanda ihop filosofi när man studerar akide. Utan filosofi är någonting annat och akide är någonting annat. Och man får inte blanda ihop de här två, för då leder det till det som det ledde med de här personerna. Och det ledde dem till att de började förneka Allah azza wa jallas namn och attribut. Taib. Om vi skulle säga... Vi säger nu, alla vet om att det inte har funnits något uttalande från Abu Bakr, Umar, Uthman eller Ali eller någon av deras studenter eller någon av sahabas eller tabi'in eller att bara tabi'in, deras studenter eller studenterna till dem, de första generationerna har aldrig kommit ett uttalande som säger att man ska förvränga Allahs och deras namn och attribut. Då kan man säga, då går det tillbaka att det finns två val, varför har det varit på det här sättet? Antingen att säger man att sahabas, profetens hassadens följeslagare och deras studenter, de var okunniga om akida. De hade ingen kunskap om akida och de andra som har kunskap, det är de som studerade grekisk filosofi och så vidare. Och det här är självklart omöjligt, för att Allah azawajal har prisat sahabas och sagt att det är de som är de kunnigaste av alla människor om den islamiska religionen. Allah azawajal har berättat att han är nöjd med dem och de är nöjda med honom, radiyallahu anhu wa radu'an. Att Allah azawajal har beskrivit att han är nöjd med sahabas. Och att de är nöjda med honom. Och profeten Sassan har sagt att det här är de bästa utav alla generationer. Att de bästa utav alla generationer är min generation och de som kommer efter. Och sen de som kommer efter. Så det är omöjligt att säga att sahabas inte kände till de här sakerna. Okej, då måste man säga nästa sak, nästa grej. Och det är att de kände till det, men de vägrade att berätta. De var tysta och de gömde sanningen. Hur ska man kunna säga det här om profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare som förde vidare Koranen och förde vidare sunnan till oss, att de gömde för oss vad den korrekta trosläran var, och de enda som kunde komma fram till det var de som studerade grekisk filosofi och persisk filosofi och så vidare, och det var de bara som kunde komma fram till den rätta trosläran. Och självklart är det här någonting som är omöjligt också, och därav finns det enda alternativet kvar att man går efter deras uttalanden som de har berättat, och deras uttalanden går i enlighet med Koranen och sunnan, och det är bekräftande utav alla de namnen och attributen som har kommit i Koranen och profeten sallallahu alaihi wasallams sunna. Alla som lyssnar på de här sakerna och som följer Ahl sunna förstår självklart att det här är omöjligt, att man skulle tro på det som de här grupperna säger, som de här filosofiska grupperna säger. Hur kan det då vara att de fortsätter att hålla fast vid den här trosläran som de gör? Än idag så finns det på många olika lärosäten i den muslimska världen, många universitet som fortsätter att följa den här trosläran som är blandad av filosofi och islamisk akida. Hur kan det vara så att de fortfarande följer det? Det finns självklart tvivel. Shaitan försöker alltid få människorna att tvivla och gå vilse. Vad är det för tvivel de använder sig av? Ett av deras huvudtvivel som de går tillbaka och säger. Jo, att våra intellekt. Visst, det är så att i Koran och Sunna så finns det massa attribut som har tillskrivits Allah. Att Allah är den barmhärtige. Ja, första suran i Koranen börjar med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Och varje sura börjar med Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Att Allah är den barmhärtige, den nåderike. Vi håller med om det. Att det står så. Men de här måste förvränga de här verserna. Vi måste tolka om de här verserna. Och kan inte säga att Allah beskrivs med att han är barmhärtig. Varför? De säger att våra intellekt tycker att det här är omöjligt. Våra intellekt, ja, det står i Koran och Sunna. Men intellektet säger att det här inte går. För att om man skulle säga att Allah är beskriven med att han har att han är barmhärtig eller nåderik eller liknande, utan de namn och attribut som finns i Koranen och Sunnan, så skulle det betyda att Allah liknar skapelsen med det här. För att skapelsen är också beskriven med att de är barmhärtiga, och barmhärtighet är en mänsklig egenskap, så man kan inte säga att Allah är beskriven med det här. Och de säger att intellektet, eftersom de säger att det här intellektet går emot vad sharian säger i det här fallet, och då måste man gå för intellektet måste gå före sharian. Visst, Koranen och Sunna säger så här, men vårt intellekt borde gå före vad Koranen och Sunna säger. Varför då? För de säger att vi kände bara till att Koranen och Sunna är korrekt genom våra egna intellekt. Så hur ska vi kunna låta Koranen och Sunna gå före våra intellekt, så låter intellekten gå före? Och därför måste vi istället säga att de här verserna är metaforer. Metaforer är att man säger att det står till exempel den betydelse, men det betyder någonting annat. Det betyder, det här är bara som en bild som har målats upp, fast det betyder egentligen någonting annat. Och ibland kanske om vi pratar om de här sakerna så kan det kännas som det är någonting som är långt ifrån oss. Att vi som muslimer här i Sverige som följer Ahlus Sunna till exempel kanske inte tycker att det här är någonting som är långt ifrån oss och kanske kan kännas lite onödigt att man studerar det. Men bara om man till exempel tittar på den koranöversättningen, den kändaste koranöversättningen som finns på svenska, så är den full utav just de här sakerna. Koranens budskap som ni säkert känner till, den är full utav just de här sakerna, och säger så fort det kommer ett namn eller egenskap så säger de, nej, det här är så säger översättaren, det här är en metafor och det har inte dess uppenbara betydelse. Hur ska vi då besvara dem gällande den här saken? Vi säger att anledningen till att de säger att de här egenskaperna är omöjliga att Allah ska beskriva dem är för att de inte förstod en av de här grunderna som vi pratade om igår. Är att ingen av de namnen och attributen som har nämnts i Koranen och Sunnan, att Allah är beskriven med det, kan på något sätt liknas vid skapelsen. För de har först tänkt, när Allah är beskriven med någon egenskap, ja, då måste det likna skapelsen och människan. Och därför måste vi förneka det och måste förvränga det och måste så vidare och så vidare. Allah är beskriven med olika egenskaper, men det liknar på inget sätt människans egenskaper. Som vi pratade om igår till exempel, Allah har beskrivit sig själv om att han har kunskap och människan har kunskap. Men hur kan man på något sätt likna Allahs kunskap med människans kunskap, och det här är någonting som är helt omöjligt. Och bland de lärda, det här andra tvivlet som de kom med, och de sa till exempel att om Koranen och Sunnan går emot våra intellekt, så måste intellektet gå först. Det här är någonting som de lärda har besvarat, hur man ska kunna säga en sån här sak, hur man ska kunna låta sitt intellekt gå före Koranen och Sunnan. Och bland de lärda som har skrivit böcker om det här är Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, som har skrivit en otroligt stor bok som heter Dar ta'arud al-aql wa naql. Alltså att man ska bli av med det tvivlet att ett sunt intellekt går emot Koranen och Sunnan. För att Koranen och Sunnan går alltid i enlighet med människans intellekt. Det finns ingenting som går, att intellektet går inte emot Koranen och Sunnan. Om intellektet är korrekt. För ett intellekt kan bli, man kan ha ett korrekt intellekt och man kan ha fel förståelse. Men ett korrekt intellekt kan aldrig gå emot Koranen och Sunnan på något sätt. Så man kan inte säga att det finns någonting som går emot varandra. Och därför kan man aldrig säga att Koranen, att man ska låta intellektet gå före och så vidare. Och självklart också, Om vi tittar på människans intellekt så skiljer det sig. Om man går tillbaka till sin egen troslära med sin aqida, att vi ska inte gå tillbaka till bevisen och Koranen, utan vi ska gå tillbaka till vår intellekt, då kommer alla människor ha en egen troslära. Det finns 6 miljarder människor på jorden och alla kommer vilja ha sin egen troslära. För alla intellekt är olika stora och alla människor är olika smarta. Och man kan inte komma fram till saker och ting som har med det fördolda att göra med sin egna intellekt. Och det var det vi pratade om igår. Hur ska vi kunna veta hur änglarna ser ut? När vi pratade om den här historien, om den från Salaf, som sa att änglarna är beskrivna med 600 vingar. Berätta för mig hur en varelse ser ut som har 600 vingar. Eller berätta för mig hur en varelse ser ut, för att Allah har beskrivit vissa änglar att de har 2, 3 och 4 vingar. Hur ser en varelse ut som har 3 vingar? Vad ska den tredje vingen vara? Det går inte att förstå saker och ting som är från det fördolda. Det fördolda går förbi det människans intellekt. Det här är någonting som är mycket högre än människans intellekt. Så att försöka begripa saker och ting som har med det fördolda och människans aqid att göra är någonting som är omöjligt. Om det inte går att förstå saker och ting som är fördolda, som har med skapelsen att göra som änglar, så ska vi förstå att det är ännu mer omöjligt att man ska kunna förstå saker och ting som har med Allah Azzawajals namn och egenskaper att göra. För Allah Azzawajal är skaparen, och skaparen skiljer sig mer än vad skapelsen skiljer sig emellan. Och därav har vi också sett att de olika grupper som har gått tillbaka och säger att vi ska ta vårat aqida, våran troslära, från våra egna intellekt, de skiljer sig hela tiden åt. De har till och med sagt att den kändaste gruppen som alltid gick tillbaka till sin egen aqida, i sina intellekt i aqida, Mu'tazila, de sa att om 20 stycken Mu'tazila samlades i ett rum, så skulle de gå ut därifrån och ha 21 olika åsikter. För att alla skiljer sig hela tiden. För man går tillbaka till sitt intellekt och människans intellekt skiljer sig. Därför måste det finnas någonting, om människan vill få en korrekt troslära, så måste det vara någonting som man går tillbaka till som inte människorna kan skilja sig åt, och det är Koranen och Sunnan. Som Allah Azza wa Jalla har sagt, وَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Om ni skiljer er åt någonting, så är bestämmelsen att gå tillbaka till Allah Azza wa Jalla, och det är Allah Azza wa Jallas bok och profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Så därav kan man inte gå tillbaka för att förstå ens troslära till sina egna intellekt. Och det vi också ser, människor som gör det utav andra religioner också, och filosofi. Man ser att ibland när man lyssnar på vissa filosofer, vad de försöker förklara hur Allah Azza wa Jalla är, eller hur skaparen är, eller hur människan kom till, eller och så vidare, så blir det, man kan inte ens förstå vad de snackar om, för att det är så omöjligt, så konstiga saker som de pratar om. Så därför förstår man att filosofin, när man ska gå tillbaka och man ska försöka förklara saker från sitt eget intellekt, kan man se hur otroligt fel det kan bli. Och när personer, muslimer som har Koranen och Sunnan framför sig, hur ska man då kunna, när man har den här saken som är vägledning till människan, hur ska vi då kunna gå tillbaka till människans filosofi och egna tankar när Koranen och Sunnan finns framför oss? Taib, som vi nämnde, att det finns väldigt många verser och hadither som bekräftar Allah Azza wa Jalla namn och attribut. En av de kända verserna som det finns väldigt mycket namn och attribut som har nämnts i, är den versen som ni säkert alla läser efter ni är klara med salah. De obligatoriska bönerna. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jag ska läsa dess översättning på svenska inshallah. Allah Azza wa Jalla säger: Allah, ingen är värd dyrkan förutom honom, den levande skapelsens eviga vidmakthållare. Slummer överraskar honom inte, och inte heller sömn. Honom tillhör allt som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är det som vågar medla inför honom utan hans tillstånd? Han vet allt vad människorna kan veta och allt som är dolt för dem, och hans kunskap kan det inte omfatta mer än vad han tillåter. Hans fotstol omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för honom ingen börda. Han är den höge, den väldige. I den här versen, som är bara en vers i Koranen, så har de lärda nämnt att det finns 5 stycken utav Allah Azza wa Jallas namn och cirka 20 stycken utav Allah Azza wa Jallas egenskaper i en vers. Så det, och tänk dig att det finns, i Koranen det finns väldigt många, över 6000 verser. Men i den här versen så finns det 20, har nämnt 20 stycken utav Allah Azza wa Jallas egenskaper och 5 stycken utav Allah subhanahu wa ta'alas namn. Och av den anledningen har den lärda nämnt att det här är den största versen som finns i hela Koranen. För att profeten sallallahu alaihi wasallam, det finns en väldigt fin historia. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Ubay ibn Ka'b, som var känd att han var den som läste starkast på att läsa Koranen utav sahabas. Den som brukade leda sahabas i bön efter profeten sallallahu alaihi wasallam dog bland annat. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågade honom: "Ja Ubay, o Ubay, vilken är den största versen i Koranen?" Så sa han: "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Han svarade direkt och sa ayatul kursi. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, om jag inte har fel, så slog han honom på bröstet. Så sa han: "Må Allah ge dig kunskap." Eller att han visade att han hade rätt i den här saken. Kolla på Ubay ibn Ka'b och hur fast monoteismen var i sahabas hjärtan. De pratade om att troslära, att de inte hade koll på troslära, sahabas och så vidare. Att man ska inte ta troslära från dem. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger till Ubay ibn Ka'b: "Vilken är den största versen?" Han sa inte till honom: "Kan du komma tillbaka nästa vecka och leta upp det själv, så han ska titta igenom hela Koranen." Och han sa inte till honom: "Du kan, den finns i surat al-Baqara, eller den finns i början av suran." Och han valde direkt utav 6000 verser, så valde han den här versen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam vittnade om hans kunskap efter att han gjorde det. Vilket tyder på att sahabas, att det viktigaste för dem var det som har med trosläran att göra och monoteism att göra. Det tyder på vilken otrolig kunskap som sahabas hade gällande monoteism. Och det finns flera andra verser i Koranen som också nämner Allah azza wa jalls namn och attribut. Och vi kan läsa en till. Den första versen som finns i surat Taha, som är den 20:e suran i Koranen, säger Taha: Vi har inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer. Nej, den är bara en påminnelse till dem som fruktar Allah, sänd av honom som har skapat jorden och de högsta himlarna. Den nåderike har rest sig över tronen. Honom tillhör allt som himlarna rymmer och det som jorden bär, och allt som finns däremellan, och allt som marken gömmer. Vare sig du säger högt vad du tänker eller inte, så vet han det, eftersom han känner människans hemligheter och det som är djupare dolt. Allah, ingen är rätt att dyrkas utom honom. Hans är fullkomlighetens sköna namn. I den här verserna som är början av surat Taha, så finns det flera olika namn och attribut som har nämnts. Och bland de sakerna är att Allah Azzurrel, det nåderike, har stigit, reser över tronen. Att Allah Azzurrel har en tron som omfattar hela skapelsen, och Allah Azzurrel reste sig över den här tronen dagen efter han skapade himlarna och jorden. När han var klar med att skapa himlarna och jorden. Och Allah Azzurrel nämner också i de här verserna att han har kunskap om allting som människorna känner till och allting som de försöker dölja. Och att till honom tillkommer de fullkomlighetens sköna namn. Alltså al-asma'l husna, de vackraste av alla namn, tillkommer Allah azza wa jall. Och som profeten sallallahu alaihi wasallam sagt i en hadith, att Allah azza wa jall har 99 namn. Om man kan räkna ihop dem och samtidigt tillbe Allah azza wa jall med dem och få förståelse om dem, så kommer man att komma till paradiset. Och det här betyder inte att Allah azza wa jall bara har 99 namn som vissa personer tror. Säger att Allah azza wa jall, Gud har 99 namn. Utan det är 99 namn om man räknar ihop dem och man förstår dem och handlar och tillber Allah azza wa jall med dem, så kommer man att komma till paradiset som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Sen kommer vi gå vidare till monoteism i herraväldet. Det här var den första kategorin som vi pratade om. Om de tre kategorierna utav monoteism vi pratade om. Monoteism i Allah azza wa jalls namn och attribut. Och det andra är monoteism i Allah azza wa jalls herravälde, som man översätter som tawhid rububiyya. Som är på arabiska ett tawhid rububiyya. Ordet rabb på arabiska, som oftast brukar översättas som herre, betyder på arabiska, det är ett omfattande ord. Det är många saker när man ska översätta Allah azza wa jalls namn. Det är väldigt svårt, för att det har en väldigt omfattande betydelse. Och det svenska språket, det är svårt att hitta ett specifikt ord som omfattar allting som det här ordet innefattar. Så ordet rabb på arabiska betyder den som äger allting, el-malik, el-sayyid, el-muta, el-mudabbir. Ägaren och herren, och den som styr allting, och den som skänker människorna gåvor, och den som skapar. Så det innefattar många olika betydelser i det här ordet Rabb. Och Allah Azza wa Jal är den enda som skapar hela skapelsen, enda skapet av Allah Azza wa Jal, och det är ingen annan som kan skapa. Och det är Allah Azza wa Jal som har skapat människan. Det finns en ganska intressant historia om som en av de lärda, Qawam Sunna, ett Taymi nämner i Hujja fi Bayan al-Mahajja, en av de stora böckerna som Salaf skrev, om en av de personer som var ateister som skulle försöka bevisa att han själv kunde skapa. Han sa, jag kan också skapa. Det är inte bara Allah som ska skapa, jag ska bevisa att jag också kan skapa. Okej, okay. Vad gjorde han för någonting? Han tog lite kött, han stoppade i en liten kub, så efter ett tag så kommer det upp likmaskar, eller hur? Så kom han tillbaka efter några dagar och sa, här, kolla, jag har skapat likmaskar. Vad ska ni säga nu? Ni ser ju, det är bara Allah Azza som skapar. Jag kan också skapa, jag skapade likmaskar. Så var det en ung person som var där och så sa han, okej, om det är du nu som har skapat, då borde du veta hur många likmaskar som ligger där inne just nu. Och hur många som är män och hur många som är kvinnor, hur länge de ska leva och hur de ska bli försörjda och så vidare. För skaparen känner till de här sakerna. Så blev han tyst och sa att han hade gjort fel. Och det är ganska intressant att en av mina lärare, han hade åkt till Uzbekistan där de hade haft ateistiska lärare under kommunisttiden. Och så hade han berättat den här historien. Och så sa en av eleverna som lyssnade på hans lektion att subhanallah, exakt samma sak sa min lärare som var ateist till oss i klassen för att de skulle få oss att inte tro på att Allah Azza wa Jalla är skaparen. Och om jag bara skulle kommit på det här svaret som den här killen sa 1000 år sedan, så skulle jag kunna ha knäckt honom. Men det här tyder på att det här är ingenting som människan själv kan skapa. Och människan kan inte skapa någonting. Och Allah Azza wa Jal är den enda skaparen. Och att man tror på att Allah Azza wa Jal är den enda skaparen, den som styr himlarna och jorden och den som försörjer människorna. Det är någonting som även politeisterna på profeten sallallahu alaihi wa sallams tid trodde på. Det var inte så att de politisterna som profeten sallallahu alaihi wasallam kom till sa att det inte fanns en skapare eller att det fanns flera olika skapare och de statyerna som de dyrkade att de också kunde skapa. Så de sa att de statyerna som de hade och de helgarna som de dyrkade, de var någonting som de dyrkade dem för att de skulle komma närmare Allah Azza wa Jalla. De sa att vi är syndare och vi är inte bra människor. Genom att vi dyrkar de här statyerna eller de här helgarna som de dyrkade, så kommer de att få oss att komma närmare Allah. Så det var inte så som vissa människor tror idag, att politisterna på profeten sallallahu alaihi wasallams tid inte trodde på att det fanns flera olika skapare. De trodde bara att det fanns en skapare. Deras problem handlade inte om det här, utan deras problem handlade om att de riktade sin dyrkan till andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och beviset för det här är många. Det har kommit flera gånger i Koranen att Allah azza wa jal har sagt bland annat en vers som jag nämna. Säg, vem är det som försörjer er från himlarna och jorden, som äger hörseln och synen och tar ut det levande ur den döde och den döde ur den levande? Vem är det som styr allt? Det kommer då att säga Allah. Allah azza wa jalla säger, säg till vem tillhör jorden och dem som finns där i, om ni vet. Det kommer att säga Allah. Säg, tänker ni då inte efter? Så det har kommit flera verser i Koranen där Allah azza wa jalla har sagt till där Allah azza wa jalla tilltalar politeisterna, vem är det som har skapat allting, så säger de det är Allah. Men de riktade sin dyrkan till andra. Så Allah Azza brukar använda det här i Koranen som ett argument mot politeisterna. Hur kan ni rikta er dyrkan till någon annan än Allah, om det nu är så att det är Allah Azza som endast har skapat er och det är han som försörjer er? Och bland dem, det finns vissa som har gått vilse gällande Tawhid, Rububiyya, att Allah Azza wa Jalla är monoteismen i herraväldet. Men de säger inte att de gudarna är jämställda. Till exempel de som är elddyrkarna, magianerna som levde som levde i Persien förut, som man säger följde Sura Hustra. De sa att de dyrkade två stycken gudar. Eldguden, eller guden utav ljus och guden utav mörker. De sa inte att guden utav ljus och guden utav mörker är jämställda. När de säger att guden utav ljus var den som skapade guden utav mörker, och den som skapar guden utav mörker skapar ondska och guden utav ljus skapar godhet. Men att guden utav ljus, säger de, är högre och större och bättre än guden utav mörker. Så de säger inte att de är jämställda. Samma sak kristna också. Även fast de har begår polyteism i Tawhid al-Rububiyya, i Tawhid al-Herraväldet. De säger att det finns, att Gud har tre olika gestalter, Herren, Sonen och den heliga anden. De säger inte att de här är helt jämställda, utan de säger att grunden är att det är Herren och därifrån har hans son kommit och den heliga anden. Och de säger inte att de här är tre stycken jämställda olika gudar, utan de säger att det här är tre stycken gestalter utav en och samma gud. Så egentligen så är det inte, även de som är politister, de säger inte att det finns olika skapargudar. De säger att det oftast finns en huvudskapargud och sen finns det andra gudar vid dess sida. Samma sak med hinduisterna och andra religioner. Man kommer att titta på olika naturreligioner, så säger man att det är en huvudskapare som de har olika namn för. Och sen finns det andra olika små gudar som de riktar sin dyrkan till för att oftast komma närmare den här huvudguden. Det här är någonting som man kan se. I naturreligioner så finns allt från Afrika, olika afrikanska ställen. Det som aboriginerna hade i Australien. Det som fanns i Sibirien, det som fanns i Sydamerika, Nordamerika och så vidare. Att de trodde på att det fanns en huvudgud, en skapargud. Och sen så riktade de sin dyrkan till andra gudar för att komma närmare den här huvudguden som har skapat allting. Men eftersom det finns vissa grupper då som har missförstått de här sakerna som har med Tawhid al-Rububiyya att göra, så har Allah Azza wa Jalla tillbakavisat dem i en vers där han säger, så kan översättas till svenska: Allah har inte tagit en son och inte heller en gud vid sin sida. Om det hade funnits flera gudar så hade var och en av dem gått iväg för det de skapat, och vissa hade försökt överkomma andra. Prisad är han som är högt över vad det tillskriver honom. Allah Azza wa Jalla nämner ett bevis i Koranen som är som ett intellektuellt bevis, som Sheikhen nämner i boken. Att den här versen tyder på att om det skulle finnas flera gudar som alla skapade, och flera gudar i herraväldet, så skulle en av tre saker ske. Att var och en av dem skulle ta sin egen väg med det de skapat, eller sitt eget välde. Om det skulle finnas flera gudar som hade skapat universum och som styrde universum och så vidare. Så om den ena guden skulle vilja till exempel att jorden skulle vara på det här sättet, eller jorden skulle förstöras, och den andra guden skulle inte vilja att det skulle bli så, och det skulle vara så här, så skulle det bli kaos. Och det här är någonting som är omöjligt. Det här är intellektuellt. Alla människor kan förstå att det här är någonting som är omöjligt. Eller att de skulle försöka överkomma varandra. Att gudarna skulle börja kriga mot varandra eller någonting som liknande. Och det här är också någonting som är omöjligt. Eller att det alla skulle vara underordnade en ägare som styr dem likt han vill. Och det kan inte påverka honom. Och om man skulle säga att det finns en huvudgud och de som är under honom är tjänare till den här guden, så är de inte gudar, utan de är tjänare likt alla andra människor och alla andra skapelser. Så eftersom detta universum är i perfekt ordning, så tyder det klart och tydligt på att den som styr det här universum och styr den här skapelsen är en och samma gud, som är en ägare, en gud, en herre, och det finns ingen vid Allah Azza wa Jalls sida. Så det här är ett intellektuellt bevis som Allah Azza wa Jalla använder sig, som nämner i Koranen, för att motbevisa att det skulle kunna finnas andra gudar i herraväldet. Jag tror att vi kanske avslutar här för idag, inshallah ta'ala.